det krävdes ett visst samhällsklimat för att de överhuvudtaget skulle kunna grunda de här nykterhetsföreningarna. Att länge var man ju ganska misstänksam mot att människor kom samman överhuvudtaget. Från myndighetens sida finns det en lång historia av att kontrollera folket och inte vilja att de konspirerar kanske och gör något farligt tillsammans. Så det är inte först på 1860-talet det ens började lite luckras upp det här fältet, genom att det var ju en jättedynamisk tid i Finlands historia. Så att på det sättet så kan man förklara det att det fanns en möjlighet först just mot slutet av 1800-talet på riktigt ens få organisera sig så effektivt. Men talar man just om nykterhetsrörelsen som sådan, så nu fanns det ju ett behov för det enligt många. Man upplevde att alkoholismen bredde ut sig, i synnerhet i arbetarklassen, men också i alla skikt i samhället. Och man ville helt enkelt göra någonting. Det var en filantropi för många också att ta hand om människor som far illa. Och också kvinnorörelsen på den tiden var ganska mån om att få män att sluta aga familjemedlemmar. Och där skyller man ju ofta på alkoholen, så som man också gör idag.
Var det så i Pujo då att alltså det var, alkoholen var ett problem bland arbetarklassen?
Nu skulle många säga det. Det vi ska komma ihåg ändå är att den typ av brännvin man konsumerar på början av 1800-talet i synnerhet, så den var kanske inte så stark som idag. Att vi talar ju om 40% starksprit ofta idag, det som vi kallar brännvin. Men på den tiden var brännvin svagare till och med. Det brändes ofta på mindre orter och till och med hemma. Så att, men klart, det hörde till kulturen, både på landsbygden och industristäderna, att man tog sina supar. Så helt klart var det ett utbrett beteende.
Så det var ingenting som var specifikt för Pujo, utan det var helt enkelt helt vanligt?
Det var väldigt vanligt i hela Europa. Ja. Faktiskt så var Finland kanske ändå förhållandevis återhållsamt om man jämför med de här antalet liter per person i år.
Men det är män som man då liksom menar att var den här största användaren av alkohol?
Absolut, ja. Även om såklart kvinnor också tog supar. Det är inget snack om den saken, men det är männen som blir det här problemet.
Ja, så att de här nykterhetsföreningarna riktade in sig mot män då i första hand?
I första hand, ja. För de såg som de här farliga människorna när de fick det här brännvinet i sig kanske och gjorde en del saker som helt enkelt var farliga för samhället och familjen, tyckte man. Mm. Så det var nog de som var intressantast på det sättet.
Var det kanske också på det sättet att man så småningom också från industrins sida började säga att det är ganska bra att folk är nyktra på jobb med tanke på arbetssäkerhet?
Absolut, det blev ett stort argument också för nykterhetssaken, särskilt på bruksorter, för det är helt enkelt livsfarligt när, just som du sa, när det mekaniseras det arbetet på slutet av 1800-talet, maskiner och sånt. Så är man onykter där så kan man ju orsaka en katastrof. Så det där stämmer. Det var ett argument också för nykterhet.
Fanns det flera argument? Om jag har uppfattat rätt så var det också det här med religiös väckelse på något sätt och ledde till att det uppstod nykterhetsföreningar.
Absolut, ja. Det har ju sedan många tider varit ett inslag i kristen identitet kanske för många, att man ska vara återhållsam åtminstone. Och just på 1800-talet när lite så här radikalare väckelserörelser då växte fram och kom till Finland, så var absolutism nästan en självklarhet för dem. Man fick absolut inte berusa sig. Det blev ett av de här dragen för en väckt människa på den tiden, var att man skulle avstå från all alkohol. Så det stämmer, det fanns väldigt många religiösa argument för det också. Ja.
Men när man tänker på Västnyland, Pujo, väckelserörelser och religiösa tankar och kristendom, så det är kanske inte någonting som man med detsamma skulle dra likhetstecken mellan, utan man skulle tänka mer på det i Österbotten.
Absolut.
Hur kommer det sig då att det ändå liksom den här väckelserörelserna är en del av nykterhetsivrandet här i Pujo?
Det har nog att göra med de personligheter som drev de här föreningarna. Mm. Att de var ganska få till antalet och de hade stor makt att forma föreningarna som de själva tyckte. Och då har vi till exempel Hedvig Solberg som ju är bekant här. Hon var ju prästdotter själv till exempel och hade nog lite av den där identiteten i sig. Och som baronen på, eller friherren på Hisingen på Billnäsbruk, han var ju också stor vän av nykterhet och andlighet. Så att ganska långt där hittar man nog förklaringarna.
Vad var de här två för personer? Var de väldigt starka personer som de här nykterhetsföreningarna nästan levde på?
Absolut. Man ser också att när så fort de här personerna lite drog sig undan så föll nästan föreningen ihop. Det går jättetydligt att spara i de här matriklarna hur snabbt det här kollapsade sen. Så båda var väldigt driftiga. Hon, Hedvig Solberg, var en av de första kvinnorna som också kom in i lantagen 1907 valdes in. Så att hon var absolut en ambitiös kvinna. Och hennes mål var nog hela tiden något större än bara att agera på det lokala planet. Så absolut.
Nå, hur intresserade var man sen då att gå med i de här nykterhetsföreningarna i Pujo?
Nå, till en början så var det många som tyckte det var intressant faktiskt. På kort sikt fick man ju upp medlemssamtalet ganska högt ändå. Att klart, det var en ny trend kan man säga. Många gick med för att kolla vad det alltså handlade om. De sökte ett sammanhang, kanske något socialt. Så att ganska lätt kanske man fick med folk om man höll ett bra möte eller agiterade för saker. Men det svåra var att få dem att hållas kvar i föreningarna. Det var där det blev väldigt utmanande fort.
Vad gjorde det att man inte kunde hålla dem kvar?
Ja, det, bland annat så var det kanske det här att man kom in snabbt och märkte att jaha, det var inte desto mera. Det här var bara en liten förening och här hände kanske inte så hemskt mycket. Det andra orsaken var det också att det fanns ett väldigt stort motstånd mot just nykterhetsidealet på de här brukarna. Och det var här så många män sen hamnade i kläm för att de gick med och märkte sen att de på arbetstid kanske på fritiden blev lite utfrusna och hånade och trakasserade. Helt klart gick de emot en slags manlighetskultur som dominerade de brukarna. Och då skrev många faktiskt ut sig helt enkelt för att de inte stod ut med det här hånet.
Varför var de så intresserade av att dricka just i Pujo? Vad var det som gjorde att man liksom behövde den där alkoholen och kanske de här manlighetsidealerna som du sa?
Ja, det är svårt att säga var allt sånt här börjar. Men vi ska komma ihåg att de är ganska statiska små samhällen i samhället, de här bruken. Och blir där en manlighetskultur där man visar upp sig genom att vara berusad och slåss, så föder man kanske en cirkel av sånt här som inte är så lätt att bryta. Men bland annat också brukarna faktiskt uppmuntrar till och med till det här, för att man delar till exempel ut flitpenningar i form av till och med brännvin åt duktiga arbetare. Så till och med uppifrån kom det här idealet in att hej, det är okej att ta en sup, ni är män. Och sånt. Och det är ganska intressant.
Mm. Manliga arbetare gick ju i alla fall med i den här nykterhetsföreningen, men som du sa, man kunde bli ganska mobbad sen. Eller vad man sen använde ord på den tiden för mobbning. Så det där, man gick ur de här föreningarna, att på det sättet miste man sen deltagare, medlemmar.
Absolut, det tynar bort sakta men säkert i många fall.
Mm,
ganska snabbt gick det vissa år. Så att vissa år så jag tänker att tappar man mitt åt hälften av alla medlemmar, medan andra år så kanske det inte är så många som skriver ur sig. Men hela tiden pekar nog kurvorna neråt för det mesta i de här matriklarna.
Men var kvinnor lika väl representerade i de här föreningarna som män?
De var nog också väldigt ofta. Ofta så gick ju både man och hustru med i föreningen samtidigt till exempel. Mm. Och faktiskt av de som drev de här föreningarna lokalt var de flesta kvinnor. Och de var nästan alla lärarinnor också.
Jaha, så man liksom på något sätt lyckades varva skolpersonal.
Ja, de hade kanske på något sätt också ett behov av det här att få göra någonting åt för folkbildningen. Och där ingick nog ofta nykterhet också, de här borgerliga idealen i synnerhet. Så visst ville de hjälpa till på det sättet också.
Hade kvinnor sen lättare att hålla sig nyktra? För man blev ju också sparkad ur de här föreningarna om man drack.
Ja, det där är en intressant fråga. Man ser ju bara fragment av allt det här i de här protokollen. Men det, man kan tänka sig att kvinnor kanske... Man kanske hade lite större överseende med dem helt enkelt. För från början var det också en del av kvinnorörelsen att vi ska hjälpa kvinnorna från våldsamma män. Och då ville man inte göra en så stor grej kanske av att kvinnor också raglar omkring berusade band och så här. Så att jag har inga konkreta bevis på att det var så, men absolut är det fler män som sparkas ut ur föreningarna än kvinnor. Det är det.
Men det var ju i alla fall män som i landet i stort, de här manliga industriarbetarna som var liksom den här, vad ska man säga, rekryteringsstommen till de här föreningarna.
Ja.
Men man lyckades inte riktigt i Pujo med det sen. Vare sig att kanske rekrytera dem i början, jo, men sen de hölls inte kvar.
Nej, det är just det där att få dem att faktiskt hållas kvar och bedriva ett arbete och hållas engagerade. Det var där man misslyckades ganska hårt.
Mm, mm. Så vad gjorde man egentligen i de här föreningarna då?
Ja, för det första så egentligen så målsättningen från första början var ju det här att man ville arbeta för att i något skede implementera en förbudslag i Finland. Så det var ganska högtflygande mål också på lokala planen. Det var man tydlig med att det är det här vi vill jobba för. Men sen höll man ju då diverse program då för lokalbefolkningen. Mest vanligt var ju sådana här så kallade nykterhetsmöten bara där man bjöd in en talare kanske eller ordförande själv eller ett tal och så drack man lite te och så diskuterar man. Men man försökte också på lite häftigare dragplåster sen för att man märkte att folk inte intresseras av nykterheten i sig. Man måste ha någonting som lockar dit dem och där kanske man kan få med dem. Men det här visade sig inte vara en succé alls.
Nej, vad gjorde man då?
Man försökte till exempel till och med ordna dans ångbåtsturer, syjuntor, alltså kunde tänkas locka människor från lokalsamhället.
Men det var ändå inte tillräckligt det liksom?
Nej, för att i grund och botten så kom de dit kanske för att dricka te eller äta smörgås. Inte kom de dit för att de ville bli nykterister. Alltså hur man än lockade dem så fick man aldrig dem att bli riktiga medlemmar.
Nej. Ja, jag menar, går du på dans så vill du kanske ta dig en hytt och så här.
Ja. Ja, det där var lite farligt. Det var lite att leka med elden kanske, att släppa in dansande. Och Hedvig Solberg var en av dem som var väldigt kritisk till sånt här. De hade faktiskt häftiga inbördeskonflikter också om det här. Att vad får vi göra som förening?
Mm.
Att ska vi ha lätta på den här stämningen och ta in lite dans och sång med risken att vi... Det är urartat i något väldigt onyktert. Eller ska vi hålla oss så stränga och moraliska att vi inte sen egentligen inkluderar någon, för ingen lever upp till den här standarden. Det där är ju ett dilemma för dem.
Men de här föreningarna ville ju också då ha en dos kristendom inkastad dit på de där mötena. Ja. Eftersom man då var i Puyo höll mycket hårdare fast vid den här, vad ska vi säga, religiösa tanken jämfört med resten av landet som så småningom börjar lite luckra på det där.
Ja, det stämmer.
Ja, men här höll man stenhårt fast vid det.
Ja, det har nog att göra med just att samma människor så länge satt på sina poster. Mm. Och de ändrar ju inte sina ideal fast en landet så här stort kanske gick mot ett annat håll.
Mm.
Så att de hade den här makten att sitta kvar på sin post och då ville de göra som man alltid har gjort. Man börjar med psalmsånger och bön och man avslutar med psalmsånger och bön och det ska vara så. Så att... Det är kanske den största orsaken, jag tänker, att det var fast i personerna.
Men sen när då Hedvig Solberg och Hisingen försvann, så var det då som det började gå neråt med föreningarna, eller fanns det andra orsaker sen till att det så småningom ebbade ut?
Nå, där är kanske den största orsaken just att så det här starka personligheter drog sig ur. Men det fanns ju andra orsaker som kunde påverka medlemssamtalet. Nationella händelser som till exempel storstreken 1905 eller andra regionala händelser, inbördeskriget till exempel, dämpar ju hela föreningsfältet fullständigt. Det blir till och med olagligt att samlas, samlingsförbud rådde på grund av läge.
Mm.
Och sånt här kan ju naturligtvis också dämpa föreningsandan rejält och då är det svårt kanske att väcka upp den igen efter en sån svår händelse som till exempel inbördeskriget just.
Till exempel då Puyo absoluta nykterhetsförening och Fiskars absoluta nykterhetsförening, så de avslutar sin verksamhet där då i början på 1900-talet kan man säga. Men Billnäs nykterhetsförening, så den höll ju på ganska länge faktiskt,
ja.
Till 1960-talet.
Stämmer.
Så att, tydligen såg man att det fanns någon form av behov där av en sån förening.
Ja, alltså det tyckte jag själv var intressant att man fick ju uppfinna en ny agenda, för förbudslagen drevs ju igenom 1919. Man lyckades ju de facto med sitt mål till sist. Men det här, då börjar man ju sen säga att visst måste vi finnas kvar vid föreningar, för vi behöver övervaka våra medmänniskor på det lokala planet. Vi måste se till att angiva dem som faktiskt går emot den förbudslagen. Det var ju en orsak att man bedrev sånt här milt spionage, eller vad man ska kalla det. Men också insåg att man måste fostra barn och unga. För att de ska få förstå att de ska hålla sig nyktra hela livet. Och det där måste de alltid läras från små. Så vi måste finnas kvar som föreningar.
Mm.
Så att man fick bara uppfinna nya målsättningar när den första målsättningen gick igenom.
Nu när du har då koncentrerat dig på de här nykterhetsföreningarna i Puyo. Då, från det att de grundades då på 1800-talet. Och så tittade du på dem ungefär till 1919. Så vad är din konklusion? Vad kommer du fram till?
Ja, och där är vissa olika slutsatser jag drar. Den ena är kanske den att hela den här manlighetsfrågan så att säga, den hade en ganska stor effekt på ett så pass statiskt eller lokalt samhälle. Så den var faktiskt, den genusfrågan var intressant för att det märks det här motståndet väldigt konkret. Att det här var något som gick fullständigt emot så som man skulle bete sig på bruken. Och därför så blev det här väldigt svårt för nykteristerna. Så att väldigt starkt motstånd i de bruksmiljöerna. Det var en sak som var säker att det lyckades mycket bättre på andra håll i landet än just här. Och en annan slutsats är kanske just den att man uppfann nytt mål. När man drev igenom förbudslagen så såg man ändå en orsak att fortsätta. Och då gick man ju in på att fostra barn mycket hårdare än kanske tidigare. Så där är kanske två av de här stora sakerna jag nu kom fram till, och jag motsäger ju inte direkt tidigare forskning, men jag kanske nyanserar lite vissa saker. En annan sak som man ofta har talat om, tidigare forskare talar om, att baron Hisinger på Billnäsbruk, att han, han på något sätt skulle skapa sin nykterhetsförening bara för att kontrollera sina arbetare. Då är argumentet det att han kunde skapa vilken sorts förening som helst, bara han kunde samla dem och utöva kontroll. Sekelskiftet var ju en tid där arbetarrörelsen började liksom växa fram och det oroar många människor i ledande ställning. Men vad man nu kan se med Hisingen så var han nog så pass engagerad i nykterhetsfrågor redan på 1880-talet att jag drar nog den slutsatsen att nykterhetsidealet i sig var kanske nog viktigare än att direkt gå och kontrollera sina arbetare. Även om båda sakerna givetvis var bra för honom.